Välkommen till poddversionen av den här föreläsningen.
Hejsan och välkomna till denna föreläsningen som heter Sinnen, perception och kommunikation. Syfte och innehåll med den här föreläsningen då är jag ska prata om perception och sinnen, signaldesign och signaltransmission, definition av signal och cue, olika typer av signaler, hur signaler kan evolvera och det här problemet med ärlighet och olika lösningar på det problemet. Om vi börjar då titta på olika djur så är det uppenbart så att djur använder en mängd olika sinnen för att detektera sin omgivning. Till exempel syn, ljud, elektriska sinnen, kemiska signaler, värme, sensorer och känsel. Om vi delar upp det här i olika sinnessystem då, så har vi fotoreceptorer som djur använder i framförallt i ögonen. Vissa djur har fotoreceptorer även på andra platser. Vi har kemoreceptorer som används för att detektera smak och lukt. Bland annat då på tungan och i näsan på däggdjur. Vi har känselreceptorer och de kan detektera, beroende på var de sitter, beröring. De kan detektera ljudvågor, det vill säga hörsel. Och hos till exempel fiskar kan de detektera vibrationer i vattnet genom sidolinjesystemet. Sen finns det vissa sinnen som vi människor inte har men som andra djur har då. Till exempel elektroreceptorer hos ganska många fiskar. De kan detektera elektriska fält. Magnetoreceptorer, det har visat sig att många fåglar kan på något sätt man inte riktigt förstår detektera magnetfält och därmed använda det för navigation. Och hos till exempel ormar så finns det även värmereceptorer då, så att de har en typ av värmesyn. Och det är viktigt att inse det att människans sinnen är ganska begränsade. Till exempel har man nyligen upptäckt att många blommor genererar värme. Dels för att sprida doftämnen mer effektivt men att även för att locka till sig insekter. Insekter behöver värme för att värma upp sin flygmuskulatur så att de får alltså en värmebelöning genom att pollinera just sådana insekter, sådana växter som är varma då. Och det här sätter lite fingret på ett problem och det är att vi människor, vi fokuserar ju oftast mest på det vi tycker är intressant. Och det är oftast ljud och färg. Men för många andra organismer så är det helt andra typen av upplevelser som är de viktigaste. Om vi då tar just syn så är det så att vår syn är bättre än vissa djur och sämre än många andra djur. Man kan dela upp djur i monokromater, dikromater, trikromater, tetrakromater och så vidare. Dikromater, det är alltså djur som har två färgpigment. Många däggdjur har det här, till exempel hjortar. Vi människor är trikromater då, vi har tre synpigment som gör att vi kan se färger i tre dimensioner. Många fåglar och en viss mängd fiskar är tetrakromater, de har fyra synpigment. Då ibland inkluderas även en UV-kon i ögat. Som gör att de ser färger i ett fyrdimensionell färgrymd. Men det finns djur som har även bättre färgseende än det. Bland annat mantisräkan har 16 olika synpigment. Och vi har väldigt svårt att förstå hur världen skulle se ut om man skulle ha så bra färgseende. Om man jämför det här med vad vi ser och vad en fågel ser. Så tack vare att fåglarna har den här UV-konen så är det många fåglar som vi människor tycker är ganska ointressanta. Som i fåglarnas ögon är extremt färgglada. Och det är ju viktigt att tänka på det här när man försöker sätta sig in i hur ett djur upplever världen och ett djur kommunicerar. Att vi människor kanske inte kan detektera det här utan vi måste ta olika typer av utrustning och instrument till vår hjälp. En annat exempel är hur bin upplever världen. De är trikromater som vi fast de har en UV-kon. Då, så att istället för att se de färgerna vi gör så ser de även UV-ljus. Och en blomma som vi kanske tycker här är relativt ointressant, relativt monokrom, enfärgad, är för ett bi väldigt annorlunda och har såna här linjer som leder in biet mot den platsen där pollenet och nektaren finns. Dessutom är det så att bin och många andra insekter kan se polariserat ljus och de kan se ljuset riktning i förhållande till var solen står någonstans. Det är viktigt att vi definierar de begreppen som finns inom signalteorin. Många av de kontroverser beror på att man inte riktigt har klarat att definiera saker på samma sätt. Jag ska börja med att definiera signal då, ett djurs signal. Och Maynard Smith och Harper lämnar en definition som är så här. En signal är en handling eller en struktur som för det första påverkar beteendet hos andra organismer. För det andra har evolverat på grund av denna effekt. Och för det tredje att den är effektiv eftersom mottagarnas respons också har evolverat. Och om vi tar då det här exemplet med de här fregattfågarna här som där hannen blåser upp den här röda säcken och honan observerar den, så är det ju enligt den här definitionen en signal, för att den påverkar beteendet hos andra organismer, det vill säga honan påverkas av hannens uppvisning. Den här röda säcken har ju evolverat fram på grund av att honorna svarar på den här signalen. Och den är effektiv eftersom mottagarnas respons också har evolverat, det vill säga att honorna har blivit bättre och bättre på sig skillnad på hannan med olika stora sådana här säckar. Till skillnad från signal så har vi ett annat fenomen som heter cue. Tyvärr finns det inget bra svenskt ord för det här. Hos cue så stämmer definitionen 1 och 3 in för signal. Samma definitioner som för signal, men inte definition 2. Det vill säga, om vi går tillbaka här. Det är inte så att den har evolverat på grund av effekten den har på mottagaren. Om jag tar ett exempel här nu, är grått hår till exempel. Grått hår kan ju påverka. Om man har grått hår kan det ju påverka vad andra tycker och tänker om en. Och andras respons till grått hår kanske i och för sig är evolverat. Men det är inte så att man har evolverat fram grått hår för att påverka andra. Utan grått hår är en sidoeffekt, en bieffekt av andra processer i kroppen. Så att man kan säga att grått hår är inte en signal för hög ålder, men det är en cue för hög ålder. Det är någonting som andra organismer kan använda sig för att se att någon är gammal. Men den har inte utvecklats för att signalera det här att man är gammal. Ett annat exempel är koldioxid som utsöndras av människor och andra däggdjur och som lockar till sig myggor. Det är ju inte en signal, för den har ju inte evolverat för att locka till sig myggor. Det är inte så att vi utsöndrar koldioxid för att locka till oss myggor, utan det här är en bieffekt av vår metabolism och myggorna använder sig och utnyttjar detta. Definitionen på kommunikation då. Enligt Krebs och Davis så är det en process där en användare använder speciellt evolverade signaler eller uppvisningar för att modifiera beteendet hos en mottagare. Så att kommunikation är alltså när man använder signalen för att påverka mottagaren. Och här har vi ett exempel på en gasell som studsar, och jag ska prata lite mer om det om en liten stund. För att en signal ska vara effektiv så ska den färdas genom ett medium, och det är en hel räcka processer som ska utföras. Om vi startar då med sändarens intentioner, så är det så att sändaren har ju någonting den vill förmedla. Det här måste då kodas på något sätt, till exempel i språk eller i ljud eller så vidare, till en signal. Och den här signalen ska då överföras genom ett medium i miljön. Sen ska den tas emot av en annan organism, den ska tolkas. Och sen förhoppningsvis också förstår mottagaren vad sändaren hade för intentioner. Och ett problem med det här, det är ju att signalen förvrängs och försvagas när den passerar genom miljön. Djur signalerar till varandra via en mängd olika sinnesmodaliteter som jag pratar om. Lukt, syn, hörsel och så vidare. Och alla de här har olika fördelar och nackdelar. Och vissa har gemensamma problem då. Och framförallt är det ju där hur signalen förvrängs i miljön. Vi kan ta den här fjärilen som exempel. Den använder då lukt. Den har antenner här som den detekterar honors lukt med. Samtidigt som den signalerar till predatorer här, försöker skrämma bort predatorer med den här starka visuella signalen. Om vi då pratar om de olika modaliteterna, syn, hörsel, kemisk signalering, beröring och elektrisk. Och sen så olika egenskaper som de här har, vilket avstånd de kan fungera på, om man kan se riktningen, om den kan gå runt hinder, om den har ett snabbt utbyte, komplexiteten i signalen och permanensen, det vill säga hur länge den finns kvar. Så skulle man kunna gå igenom de här en efter en. Till exempel syn då. Här skulle man kunna tänka sig att synen fungerar på hyfsat långa avstånd. Jag skriver medium här. Man behöver inte vara helt nära varandra. Å andra sidan så finns det mycket som skymmer om man är för långt ifrån. Riktningsangivelsen är väldigt god vid syn. Man kan se precis vart sändaren finns. Går runt hinder gör ju inte syn. Om man står bakom ett skåp så kan man inte se vem det är. Ett snabbt utbyte, det stämmer, för att man kan signalera till varandra. Till exempel en bläckfisk kan snabbt förändra sin färg och signalera till andra bläckfiskar. Komplexiteten, samma sak. Man kan ha väldigt komplicerade färger som till exempel den här fjärilen jag visade på bilden innan. Permanens, det beror lite på. Jag skriver ibland här för att det kan ju vara så att det är färger och annat som finns länge. Men det kan också vara sånt som skiftar fort. Om vi tar hörsel då. Så hörsel kan ju potentiellt fungera över väldigt stora avstånd. Blåvalar kan signalera över hundratals kilometer. Riktningsangivelse så skriver jag medium här för att för det mesta så kan man höra riktningen något sån här, i alla fall i luft. I vatten är det mycket svårare för där färdas ljud för snabbt. Går runt hinder kan ju ljud göra. Man kan sitta bakom ett föremål och ändå höras. Man kan ha väldigt snabbt utbyte. Till exempel en fågel kan sjunga fram och tillbaks med sin granne. Komplexiteten kan vara väldigt hög, som alla som har hört en näktergal till exempel håller med om det. Permanensen är dock låg, det vill säga att så fort man har slutat ljuda så försvinner det ju. Möjligtvis hänger något eko kvar ett par sekunder, men sen är den här signalen borta. Kemiska signaler då, de fungerar också över väldigt långa avstånd. Till exempel fjärilar kan detektera receptiva honor på långt håll. Riktningsangivelse ibland, men oftast inte. För att man kan inte veta hur det här doftämnet sprids i naturen. Ofta så sprids det väldigt stokastiskt eller slumpmässigt. Går runt hinder gör ju lukt och smak med lätthet. Snabbt utbyte är det ju knappast, för att det är oftast doftämnen som ska spridas i miljön och det kan ta ganska lång tid. På samma sätt så är det svårt att ha en komplex signal, det är svårt att modifiera den. Utan ofta är det bara signal av typen jag är här eller jag är receptiv. Permanensen är ju hög, det vill säga om man har till exempel en räv som gör en doftmarkering så finns ju den kvar under väldigt lång tid. Beröring då, taktil kommunikation. Här måste man ju naturligtvis vara nära varandra så avståndet är väldigt litet. Riktningsangivelsen är positiv, den är stark eftersom ofta så kan man detektera varifrån det kommer. Ibland kan den gå runt hinder, till exempel om man tänker sig hur fiskar kan detektera vibrationer från andra fiskar, så kan de göra det även genom eller runt hinder då. Ett snabbt utbyte har den. Komplexiteten är, skriver jag medium här, för att den är beroende på situationen så kan man överföra mer eller mindre komplicerade budskap. Permanensen är ju låg, för så fort man slutar röra vid varandra så upphör signaleringen. Elektrisk går jag igenom helt kvickt här. Ganska små avstånd. Riktningsangivelsen är god. Den kan gå runt hinder. Man kan ha snabba utbyten. Komplexiteten är låg. Och permanensen är låg. Så som ni ser här, så beroende på hur man definierar det, så har de olika sinnesmodaliteterna olika begränsningar och olika fördelar. Och ingen modalitet är bra på allt. Signalering förekommer i olika typer av situationer. Man kan använda det för att attrahera framförallt partners då, eller i vissa situationer även byten. Stöta bort speciellt konkurrenter eller predatorer. Vi har aggression. Signalera aggression eller att man är aggressiv. Besläktat med dominans och underkastelse. Arttillhörighet, som ju är en viktig komponent så att man inte parar sig med fel art eller ger sig på fel art. Varna för predatorer till oftast flockmedlemmar då. Dela information om miljön, till exempel var det finns mat någonstans. Och vid ungombordnad att kunna känna igen sina ungar, eller för ungarnas del då att kunna tigga efter mat. Slutligen då gruppsammanhållning. Det kan vara viktigt med signalering för gruppsammanhållning. Ett evolutionärt problem som man har försökt förklara med hjälp av signalteori, det är det här att ljuga är billigt. Och logiken bakom det här är att det mesta som ett djur vill veta om ett annat djur är inte direkt observerbart. Om vi säger att man vill veta om ett byte är farligt, om en motståndare är stark, om en partner är av hög kvalitet, så är det ofta så att det är svårt att bilda sig en uppfattning om det. Det är inte observerbart direkt, utan man förlitar sig då på signaler istället. Och då finns det ju möjlighet till en konflikt här mellan sändare och mottagare. Man har motstridiga intressen. Man kan ju då fråga sig, vad vill mottagaren veta? Om vi har den här Anolisödlan här, så har vi honan här. Och hon kanske då vill veta, hon kanske vill bedöma den här hannens kvalitet eller intentioner så exakt som möjligt. Medan sändaren här, hannen, hans intresse kanske är helt enkelt att övertyga honan om att han är en bra partner. Och det här kan man likna lite vid problemet med skillnaden mellan innehållsförteckning och annonsering. Så att vi har en konflikt mellan det kunden vill veta som är korrekt information, som man kan se här på en innehållsförteckningen. Kunden vill vara en mind reader, den vill räkna ut vad är det här för någonting. Medan den som säljer någonting, sändaren då, vill ju övertyga kunden. Den vill vara en manipulator, den vill få kunden att ändra sitt beteende så att det gynnar den som sänder. Så den här analogin finns då i djurvärlden också. Man kan tänka sig att vissa situationer så finns det ingen konflikt. Det vill säga att till exempel en vägskylt, där vill då Vägverket eller Trafikverket eller vad det är förmedla saklig information så lätt och så effektivt som möjligt. Och här finns ju vissa kostnader med att tillverka en sån här skylt till exempel. Men de kostnaderna handlar ju mest om att man ska ha en effektiv signalöverföring. Det vill säga man ska ha en tydlig skylt som syns väl och så vidare. Och det här är ju annorlunda mot via annonsering, för där har man ju en konflikt då mellan mottagaren och sändaren. Sändaren vill övertyga mottagaren och då får man ju också extra kostnader som har att göra med att man ska skrika högre, ha en mer effektiv, man ska höras i bruset och så vidare för att övertyga den här mottagaren då. Så att hos sändare i en sån här konfliktsituation så finns det extra kostnader som har att göra med att inte bara förmedla budskapet utan övertyga om att budskapet är det bästa eller är att det är korrekt. Om man då har det här problemet att det är lätt att ljuga och man alla försöker lura varandra, finns det då ingen sätt så, som att garantera att signalen verkligen är ärlig? Jo, det finns tre olika huvudförklaringar, ärlighetsgarantier. Och jag tänkte gå igenom de här och även ge exempel. Det första är det som kallas för index, det vill säga att det går inte att fuska, det går inte att signalera oärligt på grund av att signalen har en sådan design. Det andra är att signalen är ett handikapp. Det vill säga att den är på något vis kostsam för djuret att producera eller att bära runt på. Och därför är den ärlig. Eller så att den har kostsamma konsekvenser. Och det tredje är att det inte finns någon konflikt, som i det här exemplet med vägskyltarna då. Att både mottagaren och sändaren är överens om att signalen ska vara så korrekt som möjligt. Index då, så har jag två exempel på signaler som är index. Och det ena är kronhjort där hannarna brölar för att locka till sig honor och för att skrämma bort andra hannar. Och det här brölets tonläge är en indikation på hur stor hjorten är. Det vill säga att ju djupare röst hjorten har, desto större är den. Då skulle man kunna tänka sig att även små hjortar utvecklade en djup basröst. Men då är det så att struphuvudet hos de här hjortarna har sjunkit så lågt ner. Struphuvudet har sjunkit ner så långt. Så att det enda sättet att ha en djupare basröst är att växa sig större. Och dessutom är det så att det är så otroligt energikrävande och jobbigt att bröla oavbrutet. Så att det är bara stora hjortkör som klarar det. Ett annat sånt här klassiskt exempel på index, det är tigrar som klöser på träd. Tigrarna klöser så högt upp de kan på trädet och ju högre klösmärkena finns på trädet desto större är ju tigern. Och det här är också ett beteende som inte, det går inte att fuska, det går inte att vara oärlig. Eftersom tigrarna inte kan klättra upp tidigt, göra de här klösmärkena då, så blir det här ett index. Det går alltså inte att låtsas vara större än vad man är för att man når bara så högt som man når. Handikapp då. Handikapp är signaler som är dyra att producera eller att bära eller att utföra. Ett klassiskt exempel är ju påfågeln som många känner till. Som är ett väldigt mödosamt sätt att signalera till honorna att man är av god kvalitet. Ett annat exempel som kanske inte är lika känt är den långskärtade vida finken här. Där hannen flyger runt med en gigantisk långskärt som är naturligtvis väldigt handikappande för den här hannen. Och det är bara hannar i väldigt, väldigt god kondition som orkar med och flyga runt med det här stora handikappet. Och det visar sig då att honor tycker att hannar med långa stjärtar är finare. Och de hannarna med längst stjärtar är också de som är i bäst form helt enkelt. Ett annat sånt där exempel är stotting eller pronking. Som är ett beteende som gaseller har när de blir utsatta för predation. Att de springer inte bara rakt fram utan de studsar på alla fyra väldigt högt så här. Och det där har man varit ganska förbryllad över. Hur kommer det sig att man vill slösa energi på det här? Men där har man insett att det är alltså en ärlig signal till predatorn att jag är i god form. Jag är i så god form så jag kan studsa så här idiotiskt upp och ner. Och därför är det ingen idé att du försöker ge dig på mig, utan ge dig på en av de andra som inte orkar studsa så här. Det vill säga att det är en ärlig signal för förmågan att springa ifrån predatorn. Bara de antiloper som har det här är i riktigt bra form klarar att studsa riktigt högt. Och det har också visat sig då att predatorerna undviker de individer som studsar högt för att de vet att de här individerna är väldigt snabba. Ett annat exempel på handikapp är när det finns en kostnad genom social kontroll. Så är det till exempel hos gråsparvar. Där är det så att ju större svart hakfläck gråsparven har, desto mer dominant är den här gråsparven och desto mer aggressiv. Och det har visat sig då att om man artificiellt förstorar en sån här, om man målar en större haklapp på en gråsparv, så får den här gråsparven så småningom väldigt mycket stryk av andra gråsparvar. Så att på något vis så verkar det som att det räcker inte med att man har en stor haklapp, utan man måste kunna backa upp den här signalen också med att verkligen vara mer aggressiv, mer dominant, mer stark eller i bättre kondition. Ett annat exempel är storspiggar där honor föredrar hannar som har en sån här röd strupfläck. Och då kan man ju fråga sig, varför har inte alla hannar en väldigt stor röd strupfläck? Och det visade sig att låter man hannarna vara en och en, så utvecklar även små hannar i dålig form en stor röd strupfläck. Men när flera hannar finns tillsammans, då försvinner den röda strupfläcken hos de svagaste hannarna. Så att det är alltså någon typ av social kontroll som gör att visserligen kan, rent teoretiskt så kan små klena hannar ha en röd strupfläck, men i det sociala sammanhanget så väljer de att inte uttrycka den här röda strupfärgen, för att det innebär då att de måste kunna hantera aggression från andra hannar, mer dominanta hannar och så vidare. Den sista förklaringen är då att signalen är ärlig för att det inte finns någon konflikt. Ett exempel på det här är att man signalerar att jag är redo att para mig som hos den här sjustråliga smörbulten här. Där honan har en orange mage som hon visar upp för hannen som är under här. Och här finns det ingen konflikt, för att hannen vill ju veta vilka honor som är redo att para sig. Och honorna vill att hannarna ska veta när de är redo. Och de vill att hannarna ska veta när de inte är redo, för då slipper de oönskad uppmärksamhet. Så att här finns det ingen konflikt. En annan sånt här exempel, det är binas dans, där de signalerar var det finns mat. Här är alla bina släkt med varandra och de samarbetar. Och det finns ingen anledning för ett bi att ljuga för ett annat bi. Utan här handlar det bara om att både mottagaren och sändaren vill att det ska vara en sån exakt information som möjligt som överförs. Och biets dans är ju då så att säga ett sätt att överföra information som ska vara så effektivt som möjligt. Eller till exempel luktspår som myror använder för att hitta fram och tillbaka till stacken. Det finns ingen anledning för en myra att lägga ett luktspår till fel ställe, eftersom de är så nära släkt och de samarbetar. Och även till exempel då alarmsignaler hos surikater. Deras alarmsignaler där de signalerar till släkt och vänner på ett ärligt sätt. Det finns ingen anledning för dem att signalera att det kommer en örn om det inte gör det, till exempel. Även om det finns djur som håller på med sånt också. Ibland så kan ju då andra organismer utnyttja signalsystem som finns. Till exempel sexuellt oärliga orkidéer som signalerar både med en visuell signal och en doftsignal till insekter. Den här orkidén ser alltså ut som en insektshona och lockar till sig insektshannar som sedan hjälper den här orkidén att pollinera sig. Och insekten blir helt enkelt lurad för att orkidén både luktar och ser ut som en insekt. Ett annat exempel är ju djuphavsmarulkar som har då ett bete som sitter på en litet filament från ryggfenan och som lockar till sig andra fiskar som tror att det här är en mask. Och vissa har till och med att det är ett självlysande bete som ska locka till sig andra djur. Och det här är ju naturligtvis en oärlig signal. Det är inget byte, utan det är istället en stor, äcklig, hemsk predator. Ett annat exempel är Australian crab spider, som är en spindel som kamouflerar sig så väl i blomman att den klarar att plocka insekter som kommer dit, just för att den smälter in i den här UV-signalen som blomman utsänder då, så att insekten har ingen möjlighet att detektera att spindeln sitter där och väntar på den. Så det finns alltså illegitima sändare, men det finns också illegitima mottagare, det vill säga mottagare som snappar upp signaler som är mellan andra arter då. Till exempel tungaragrodor som signalerar till varandra. Hannarna signalerar till honorna att kom hit, jag är en stor fin hanne. Och då finns det fladdermöss som har specialiserat sig på det här. De hör hannens ljud och plockar de här grodorna då. Det är ju inte så att alla signaler är ärliga hela tiden, men de måste vara ärliga för det mesta. För att om signalen inte är ärlig för det mesta, då slutar ju mottagaren och helt enkelt och jakt på den här signalen. Så att det är viktigt att förstå det här, att det räcker med att signalen är ärlig i medeltal för att mottagaren ska fortsätta svara på signalen. Ett sånt här exempel är då en gökunge som signalerar till sin värdförälder att den vill ha mat. För det mesta så är ju det här en ärlig signal från fågelns egna ungar, men i vissa fall så är det då en gök istället. Men i och med att den här signalen för det mesta är ärlig, det är för det mesta ens egen unge, så har det inte utvecklats något motståndskraft mot den här signalen när den kommer från en gök. Det balanseras av att det skulle vara en väldigt hög kostnad om föräldrarna var väldigt kritiska. Om det var så att en unge lät lite annorlunda en dag och man därför slutar mata den, så skulle det bli en väldigt stor kostnad. Så att så länge gökarna är ovanliga i populationen, så länge det är en låg sannolikhet att man ska drabbas av en gök i sitt bo, så är det bättre att bara mata dem som låter ungefär som ens unga brukar. Samma sak med ormar som ser ut som giftiga ormar fast att de egentligen inte är det. De har ett mimikry som gör att de ser ut som en annan art. Och där kan det också vara så att visserligen så skulle ju en fågel, till exempel en hök eller så vidare, kunna ge sig på en sån här icke-giftig orm. Men risken att göra fel och ge sig på den giftiga istället och därmed kanske bli av med livet, den är så hög så att det kan fortgå att ormar har den här oärliga signalen. Det vill säga att de signalerar att de är giftiga fast att de egentligen inte är det. För att i medeltal eller för det mesta så är det ändå den giftiga ormen som har den här signalen. Ett annat mer närliggande exempel är ju getingar och blomflugor. Då. Getingarna är ju farliga för många djur. De kan sticka och de har gift. Blomflugor är helt ofarliga. De har varken gadd eller gift. Men de har då utvecklat en mimikry, det vill säga de ser ut som getingar. Och fåglar undviker även de här blomflugorna då, trots att de potentiellt sett skulle kunna äta dem i god behållning. Och det är naturligtvis så att risken att göra fel, om man skulle sätta i sig en geting, så är ju risken att man stryker med som fågel. Och att avstå från att äta de här blomflugorna då är kanske en liten kostnad jämfört med att riskera livet för att göra ett misstag. Så därför kan de här oärliga signalerna fortsätta existera. När djur har signaler så kan även mer komplicerade former av kommunikation evolvera. Till och med det vi skulle kunna kalla för språk då. Till exempel hos gröna markattor så har de olika varningssignaler för olika typer av faror. Om det är en örn så är det en signal, då gömmer de sig i en buske. Om det är en leopard så är det en annan signal, då springer de upp i träna. Om det är en orm så är det en tredje signal och då brukar de gå fram och hålla koll på var ormen finns någonstans. Även bin kan ju då kommunicera med någonting som kan liknas vid språk, för det är väldigt komplicerad information som överförs. Både riktning, avstånd, typ av föda och så vidare. Hos valar, till exempel knölvalar, så har det visat sig att dels att de har individuella ljud som skulle kunna liknas vid att de säger sitt namn. Det vill säga att de låter på ett sätt som gör att andra individer kan känna igen dem. Men även så har en studie visat att det förekommer något som närmast liknar slang. Det vill säga att vid varje ny parningssäsong så har det uppstått nya sångkombinationer, alltså nya modord skulle man kunna säga, som gäller just det året. Och som försvinner till nästa år. Så för att sammanfatta den här föreläsningen då, så kommunicerar djur via flera olika sinnesmodaliteter. Jag har pratat om syn, hörsel eller vibrationer, känsel, elektricitet, värme, smak och lukt. Och det finns olika fördelar och nackdelar med de här sinnesmodaliteterna. En del färdas bra genom miljön, vissa släcks ut fort, vissa innehåller en hög komplexitet, vissa låg och så vidare. Det är viktigt att förstå det här med signalöverföring, att signalerna påverkas av miljön och kan förvrängas av miljön. Att det finns två olika sorters kostnader. Dels en kostnad med att sända effektivt, det vill säga att få en effektiv signalöverföring. Men det är också en annan kostnad av att övertyga mottagaren då. Och den här andra kostnaden att övertyga, det är det som kallas för handicap. Det vill säga att man på något vis signalerar man på en högre nivå. Man skriker högre eller man har starkare färger för att på så sätt övertyga eller manipulera mottagaren. Jag har definierat signal, cue, kommunikation, index och handicap. det finns ett problem med ärlighet och jag har gett tre olika lösningar på det här problemet. Varför ska man lita på det som sägs? Det är ofta så att det är en konflikt mellan sändare och mottagare, att sändaren och mottagaren vill delvis olika saker. Och det är just det här, den här ärlighetsaspekten kommer in då. Oärlighet kan finnas, signaler kan vara oärliga men inte hela tiden. Om en signal är oärlig hela tiden eller en stor del av tiden, då kommer mottagaren sluta titta på den här signalen. Och då kommer ju signalen helt enkelt att evolvera bort. Tack så mycket.